Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Thumma ma ba'd. Det här är lektion 2 i lärdomar från surat Yusuf som vi kommer att ta från Sheikh Abdurrahman bin Nasir Sa'adis böcker, hans tafsir och även hans bok som heter Al-Fawaid Al-Mustanbata min qissat Yusuf alayhi salam. Lärdomar från berättelsen om Yusuf alayhi salam. Ja. Och Sheikh nämner i början på den här boken, han talar ganska mycket om drömmar, att det finns ju tre sorters drömmar som vi känner till, eller hur? Sanndrömmar från Allah, det som kallas för ru'ya, mardrömmar från shaitan, som vissa kallar för hulum, och fantasidrömmar från dig själv. Och att sanndrömmar från Allah är de enda som har en betydelse och som man ska lägga vikt på. Och vi talade också förra veckan om vikten av att, eller dygden av att kunna tolka drömmar. Att det är en islamisk kunskap som man belönas för att lära sig och att lära ut. Ja. Han nämner också från de lärdomar vi kan ta från den här berättelsen är att sanndrömmar kan delas in i två kategorier. De som behöver tolkas och de som infaller så som de har skett. Det är två sorters drömmar. Och han baserar det här på de två pojkarna som då fick en dröm i fängelset. Den ena pojken drömde att han skulle pressa vin och servera vin. Vilket också skedde. Den drömmen behövde inte tolkas utan den föll in så som han såg den. Och den andra pojken i fängelset såg att fåglar åt bröd från hans huvud. Och det här var symboliskt. Och den drömmen behövde tolkas. Så sanndrömmar kan vara antingen att de händer som du ser dem. Eller att det är något symboliskt som behöver tolkas. Okej? Okay? Det är bra att känna till också. Ja. Han nämner också här i tafsir أن الله واسع الجود والكرم يجود على عبده بخير الدنيا والآخرة att Allah är otroligt generös och giv mild mot sina tjänare. Han ger i detta liv och i nästa liv. وأن خير الآخرة له سببان och att uppnå det goda i nästa liv har två stycken orsaker: الإيمان والتقوى, tro och Guds fruktan. Wa annahu khayrun min thawab ad-dunya wa mulkiha, och att belöningen i nästa liv är bättre än belöningen i dunya och dess makt. Wa anna al-'abd yanbaghi lahu an yad'u nafsahu wa yushawwiqaha li thawab Allah, och att tjänaren ska uppmuntra sig själv till nästa liv, belöningen som Allah azza wa jalla har i nästa liv. Och han nämner att man inte ska bli ledsen över det som folk har fått i det här livet. Wa an la yad'aha tahzan in ra'at ahli ad-dunya wa ladhatiha wa hiya ghayra qadiratun 'alayha. Och man ska inte bli ledsen om man ser att folket i dunya njuter och du inte har fått någon del av detta. بل يسليها بثواب الله الاخروي وفضله العظيم, utan man ska trösta sig själv med att minnas Allahs dygd och belöning i nästa liv och hans stora dygd, som Allah subhanahu wa ta'ala säger: ولا اجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون, i surat Yusuf, att belöningen i nästa liv är bättre för de som hade iman och de som brukade frukta. Yani belöningen i nästa liv är bättre än belöningen i det här livet. Men den belöningen krävs två saker för att få. De som hade tro och taqwa. Eller iman och taqwa. Så priset för att få Allahs belöning i nästa liv är att man fullbordar sin iman och sin taqwa till Allah subhanahu wa ta'ala. En annan lärdom från surat Yusuf är att det är tillåtet att lagra och att spara pengar eller mat. Som Yusuf alaihissalam, då han sparade maten under de 7 rika åren till de 7 fattiga åren. Och att detta inte är någonting som går emot tawakkul. Utan tawakkul är att man förlitar sig på Allah och man gör det som man ska göra. Eller akhdu bil asbab. Båda dessa saker är tawakkul. Vi lär oss också av denna berättelse hur skicklig Josef a.s. var i att styra landet. Då Josef a.s. när han fick makten över Egyptens ekonomi under de här svåra åren, inte bara att maten räckte till folket i Egypten, utan den räckte också till folk utanför Egypten. Då torkan drabbade, som vi nämnde, Palestina också, då Josefs bröder kom. Så inte bara att maten räckte i 7 år till dem i Egypten, utan också till dem utanför Egypten. Vilket tyder på att när Josef a.s. var den som styrde, så styrde han med rättvisa och på bästa sätt. Vi lär oss också av berättelsen, och det här är då förkortat, att ibland är det tillåtet med sovan att tro dåligt om folk om det finns qara'in, yani indikationer på detta. Och det här är inte någonting som är haram. Vi har tidigare talat om att en muslim ska inte misstänka sina bröder, eller hur? Men det finns undantag. Och det är om det finns indikationer. Som då Ya'qub a.s. misstänkte hans söner för att de hade gjort någonting fel mot Josef, och han misstänkte att de hade gjort någonting fel mot Benjamin, baserat på det han hade sett dem göra innan. Så han dömde dem efter det som de brukade göra. Det är tillåtet. Så till exempel om du har en kompis som alltid brukar ljuga, och han kommer någon dag och påstår någonting, och du tror att han ljuger, så är det inget fel i det. Alltså om det verkar vara konstigt, det finns indikationer på att det här inte är sant, då får du ingen synd på det, för han brukar ljuga. Förstår ni? Men generellt så tror man gott om muslimer, förutom om det då finns en orsak till att tro någonting dåligt. Vi lär oss också av den här berättelsen att det är tillåtet, eller man ska göra de saker som skyddar från al-ayn, från onda ögat och liknande saker, onda saker. Och att man också får göra de orsaker som tar bort onda ögat. Det här är inte någonting som är förbjudet, utan det är tillåtet. Även om onda ögat eller det som är dåligt inte drabbar människan förutom med Allahs öde, så är det också Allahs öde att man försöker skydda sig från dessa saker. Som då Ya'qub a.s. sa till sina söner att inte rida in i Egypten genom samma dörr, i staden genom samma dörr. På grund av att han ville skydda dem från onda ögat. Ni minns det, eller hur? Så det här är en orsak till att skydda sig från onda ögat. Så det går inte emot tawakkul. En person kanske säger så här, men varför ska jag försöka skydda mig från onda ögat? Om onda ögat drabbar mig, så är det ödet. Det är qadar. Ja. Men då kan man säga till honom, nej, men det är också qadar att du försöker skydda dig från onda ögat. Att du till exempel läser dhikr på morgonen, efter salah, när du går på toaletten, när du äter. De här sakerna hjälper dig i att bli skyddad från onda ögat. Och det är också qadar. Att Allah kanske skyddar dig från onda ögat på grund av de här dhikr som du har gjort. Så det är också skrivet. Så det är en viktig lärdom här. Ja. En annan lärdom är att man får endast vittna det som man har kunskap om. Tahaqqaq, yani man är säker på den här saken. Eller man har hört det från någon som man litar på. Man känner sig bekväm med detta. Som då Josefs bröder sa, wa ma shahidna illa bima alimna. Vi vittnar endast med det som vi känner till. Så det är inte tillåtet att man går och dömer folk eller vittnar om saker och ting utan kunskap. Utan en muslim vittnar bara med det han är säker på, det man har sett eller det man har fått en bombsäker kunskap på. Vi lär oss också av den här berättelsen att efter svåra tider kommer lättnad. Efter sorg kommer lycka. Hur lång den här sorgen än må vara. Ya'qub a.s. prövades otroligt länge. Tills det nådde alltså toppen av den här prövningen, att han förlorade synen. Och vi nämnde ju att det var nästan 40 år mellan det att Josef hade sett drömmen och det att drömmen förverkligades, som han var borta från Josef då och sen Benjamin också. Så Jakob prövades med dessa motgångar, att han var borta från Josef. Han prövades också med att den här fattigdomen som drabbade, torkan som drabbade landet, tills det att Allah subhanahu wa ta'ala kom och underlättade för dem. Och det här är någonting som Allah har lovat, att efter svåra tider kommer goda tider. Inna ma al-usr yusr, att efter svåra tider kommer goda tider. Och att Allah azza wa jalla prövar sina profeter och sina awliya med shidda wa raha wal usr wal yusr. Han prövar dem med motgångar, med välstånd, med, vad kan man säga, typ sorg och lycka, för att se om de är tacksamma, eller för att pröva dem med tacksamhet och att pröva dem med tålamod. För människan befinner sig alltid mellan dessa två. Att man prövas med gott eller ont. وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالْشَرِّ فِتْنَ. Vi kommer pröva er med gott och ont. Så människan prövas alltid med dessa två. Alla prövar dig med gott, med hälsa, med pengar, med skönhet, med styrka, för att se om du är tacksam. Och Allah kommer pröva dig med motgångar, med sjukdom, med fattigdom, med förlust av nära och kära, för att se om du har tålamod. Så livet är alltid mellan dessa två. Prövningar med gott och ont. Och det här är någonting som stärker deras iman och deras yaqin och deras kunskap om Allah subhanahu wa ta'ala. Vi lär oss också av berättelsen om Josef dygden av taqwa och sabr, dygden av Guds fruktan och tålamod, och att allt gott i detta liv och nästa liv är från frukterna av taqwa och tålamod, och att belöningen för dess folk är den bästa av belöning, som då Allah säger: qad manna Allahu alayna innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Att Allah har sannoliken visat sin nåd, och den som fruktar och är tålmodig, för honom kommer Allah inte låta gå, för honom kommer Allah inte låta belöningen gå förlorad. För Allah låter inte belöningen gå förlorad från en muhsinin. Så med taqwa och tålamod uppnår man det goda i detta liv och i nästa liv. Ja. En annan lärdom som är väldigt viktig är att man ska vara tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala. Man ska minnas sina svåra tider även om man har det bra. Man ska inte glömma bort. Man ska minnas Allahs ni'ma som han har gett till dig. Som Josef alaihissalam, då han prisade Allah och tackade Allah att han tagits ut från fängelset och att han förenats med sin familj. Så han glömde inte bara bort det. Khalas, nu är det slut. De här åren i fängelset som jag var där orättvist och så. Utan khalas, han mindes det. Det var en ni'ma från Allah att jag togs ut från fängelset. Så det är en fin egenskap att man inte glömmer bort sina igen, svåra tider. Du kanske var sjuk. Allah gör dig frisk. Säg alhamdulillah. Hela tiden ska du minnas det här. För det kommer att öka din tacksamhet till Allah subhanahu wa ta'ala. Att du uppskattar din hälsa. Du kanske var fattig. Allah gjorde dig rik. Minns din fattigdom. Och att Allah var den som gjorde dig rik. Och så vidare. Du var ogift. Allah gav dig en fin fru. Minns Allah subhanahu wa ta'ala. Och tacka Allah azza wa jalla hela tiden. Och det här är en egenskap som många människor tyvärr inte har. Många människor är tyvärr glömska och otacksamma. Och det ligger i människans natur att hon glömmer och hon är otacksam. Han nämner också här i tafsir, den sista faidan, sen går vi till den här boken, att en tjänare alltid ska be Allah Azza wa Jal att stärka honom på tron. Och han ska agera ut med det. Alltså han ska göra de saker som stärker honom i sin tro. Och han ska be Allah Azza wa Jal att dö på det bästa av sätt. Husnul Khatima. Och han ska be Allah att fullborda sin nåd över honom. Så som Yusuf a.s. sa i slutet på den här suran. Då han tackade Allah azza wa jall för de gåvor som han fått. Och så sa han: "Anta waliyyi fi dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin." Du är min beskyddare i detta liv och i nästa liv. Ta mitt liv som muslim och förena mig med de rättfärdiga. Så Yusuf a.s. han bad här Allah azza wa jall om att dö i det bästa av tillstånd. Så här säger Sheikh Saadi att en muslim alltid ska be Allah azza wa jall att stärka honom i sin tro. Och det här finner vi också i profeten Muhammed sunna alaihi salatu wassalam, i den duan som han brukade säga mest av allt. Och han sa: "Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik." Och Allah, du som vänder våra hjärtan, gör våra hjärtan fast på din religion. Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Och han brukade också säga: "Oh Allah, du som vänder hjärtan, gör våra hjärtan fasta på din lydnad." Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också: "Wala tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana." Och vilseled inte våra hjärtan efter det att du har väglett dem. Så det är en viktig egenskap att man alltid vänder sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Man förlitar sig inte på sig själv, utan man förlitar sig på Allah azza wa jall. Och ber Allah att man ska leva som muslim och dö som muslim i det bästa av tillstånd. För det finns folk som har gått vilse. Folk som har lämnat sin iman. Folk som har blivit svaga sin iman. Folk som har gått vilse i religionen. Och de har dött i det här tillståndet. Så det är mycket viktigt att man alltid ödmjukar sig själv till Allah azza wa jall. Och erkänner sin brist och sin oförmåga inför Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Och en liknande faida som Sheikhen nämner i den här boken, lärdomar från surat Yusuf: "Annahu yanbaghi lil abd an yaltaji'a ila Allah 'inda khawf al-wuqu' fi al-fitan al-ma'asi wadh-dhunub." Att tjänaren alltid ska vända sig till Allah när han är rädd att falla in i prövningar som synder och tillkortakommande. Samtidigt som man är tålmodig och man kämpar i att hålla sig borta från dessa synder. Så som då Yusuf a.s. vände sig till Allah och han sa: "Wa illa tasrif anni kaydahun asbu ilayhinna wa akum min al-jahilin." Att om du inte vänder mig bort från deras planer, att de försöker förföra mig, så kommer jag att falla i deras händer och jag kommer vara från de okunniga. Så Yusuf a.s. yani erkände här: "Wa anna al-abda la hawla lahu wa la quwwa illa ismatun illa billahi." Att tjänaren har ingen makt eller kraft och ingen styrka om det inte är med Allah azza wa jalls hjälp. Så tjänaren är beordrad att göra det som Allah vill och hålla sig borta från det Allah har förbjudit, och att vara tålmodig i att acceptera ödet, samtidigt som han söker hjälp hos Allah al-Malik al-Shakur. Så det är en viktig sak. Vi nämnde att Yusuf al-Islam flydde från synden också, eller hur? Man ska fly från synder. Men man ska också söka hjälp hos Allah subhanahu wa ta'ala. Genom Allah skyddar mig från dessa synder. Allah tar mig bort från dessa synder. Och så vidare. Du gör det Allah vill att du ska göra. Håller dig borta från synder. Du har sabr. Och du söker hjälp hos Allah i att göra detta. Som vi också har nämnt i tafsir surat al-Fatiha. Eller hur? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Al-isti'ana, att söka hjälp av Allah, är egentligen en dyrkan. Men vissa ulema nämner att man kan inte fullborda sin dyrkan förutom med Allahs hjälp. Så därför särskiljer man att nämna al-isti'ana, att söka hjälp av Allah azza wa jall. Vi lär oss också av den här berättelsen att det är tillåtet att söka hjälp av människor i vad vanliga saker, fil umur al-adiyya allati yaqdir alayha befi'lihi av qawlihi och ikhbari. Att man får söka hjälp hos människor i vardagliga saker som människan klarar av. Något som man kan säga eller göra eller berätta om. Som då Josef sa till pojken i fängelset: "Udhkurni inda rabbik." Nämn mig hos din herre. Eller nämn mig hos den här kungen i Egypten då. Och där kanske vi nämnde förra veckan också att egentligen är det ogillat i islam att be folk om saker och ting. Man ska försöka klara sig själv. Men om det finns ett behov så får man be folk om tjänster. Och sen nämner också Shechen här att han talar om Josefs goda karaktär. Att han sa till pojken, nämn mig hos kungen. Men pojken glömde bort, eller hur? Och Josef blev kvar i fängelset, vissa höll med sig i 7 år. På grund av pojkens glömska. Och samma pojke kommer tillbaka och frågar att han ska tolka kungens dröm. Vad var det första Josef gjorde? Var det att han började kritisera pojken och klandra honom? Nej. Utan han tolkade direkt drömmen och nämnde inte ens att pojken glömt bort honom. Och Shechen talar här om Josefs goda karaktär. Ja. Han behandlade inte honom med dålig karaktär. Och så säger han här en fin mening. وَبِحُسْنُ الْخُلُقْ تَحْصُلُ لِلْعَبْدِ الْحَيَاتُ الطَّيِّبَ الْعَاجِلَ وَالْآجِلَ. Och med god karaktär så uppnår tjänaren ett gott liv här och i det kommande livet. Och det här nämnde vi också i tafsir att god karaktär är ett tecken på att en person har förstånd. Att en person har akel brukar visa sig i hans goda karaktär, i hans beteende. Och att en person beter sig dåligt är ett bevis på att han har en brist i sitt förstånd. Och det talar för sig själv att den som beter sig idiotiskt har någonting fel här uppe. Och den som beter sig bra med god karaktär, hans akel och hans intellekt är mer fullbordat. Och det här har jag också nämnt i en hadith. Att de bästa av er är de med bäst karaktär. Eller hur? De bästa för denna umma är de med bäst karaktär. Och många av de saker som nämns i den här boken har nämnts i tafsir. Ja. Han nämner också här en annan lärdom. Och det är versen som handlar om kvinnan som försökte förföra Josef. När sanningen visade sig så sa hon innan nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Att människans själ och människans ego uppmuntrar till ont förutom den som min herre har visat sin nåd över. Så säger Sheikh Sa'di här att ingen människa undviker eller går undan den här beskrivningen förutom de som har fått Allahs rahma. De som Allah Azza wa Jal hjälper. Varför? För en nafs, människans själ, i sin natur, valimatun jahilatun. Människan i sin natur är förtryckande, orättvis och okunnig. Eller beter sig dumt. والظلم والجهل لا يأتي منهما إلا كل شر. Och ظلم och جهل, orättvisa och okunskap, leder bara till ont. Så om Allah Azza wa Jal visar sin tjänare rahma och ger honom nyttig kunskap och leder honom på den raka vägen i hans karaktär och hans beteende, så kommer hans nefs att skyddas från de här dåliga egenskaperna. وَصَارَتْ مُتْمَئِنَّ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَذِكْرِهِ. Och hans själ kommer istället att bli en bekväm och fast och fridfull i att lyda Allah och att minnas Allah. وَلَمْ تَأْمُرْ صَاحِبُهَا إِلَّا بِالْخَيْرِ. Och hans själ kommer bara uppmuntra honom till det som är gott, vilket kommer att leda honom till Allahs belöning i nästa liv. Och så nämner han versen på surat al-Fajr om en nafs al-mutma'inna, den fridfulla själen. Så säger han här att sen att en tjänare ska sträva i att försöka korrigera sin nafs och att ta sin nafs ut från de här dåliga egenskaperna. Al-amaratu bisu wal-dhulm wal-jahl, som Allah har beskrivit de flesta människors nafs med i Koranen. Man ska försöka att rädda sin nafs från dessa dåliga egenskaper. Hur? وَذَلِكَ بِالْإِشْتِهَادِ. Med att sträva وَتَخَلُّقُهَا بِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ. Och att försöka bete sig med den bästa av karaktär. Och att be Allah Azza wa Jal ständigt med den här duan som har nämnts från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam: Allahumma hdini li ahsani al-a'mali wal akhlaq. Och Allah vägled mig till de bästa av gärningar och karaktär. La yahdi li ahsaniha illa ant. Endast du vägleder till de bästa gärningarna och karaktären. Wasrif anni sayyi al-a'mali wal akhlaq. Och vänd mig bort från dåliga gärningar och karaktär. La yasrifu anni sayyaha illa anta. Endast du leder oss bort från dålig karaktär och dåliga gärningar. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Jag är kortfattat. Allah nämner i Koranen en nafs al-amaratu bisu, själen som kallar till gott, ont, själen som är zalum, som är förtryckande, orättvis, och själen som är, vad sa vi, jahil, som är okunnig. Och de här leder bara människan till sin undergång. Och de här egenskaperna finns hos de flesta av människor. Förutom en nafs al-mutma'inna, den fridfulla själen som är fridfull och fast och bekväm i att lyda Allah och att minnas Allah. Och det är den själen man ska försöka sträva efter att följa och att vara. Genom att försöka förbättra sin karaktär och kämpa i att göra gott. Och att be Allah Azza wa Jal att vägleda en till denna bästa karaktär. Ja. En annan fin lärdom från den här suran är att al-amal bi shari'ati Allahi fihi islahun lil ardi wal bilad. Att om vi människor implementerar Allahs sharia, vi styr med Allahs lag i våra liv och våra samhällen och våra familjer, så kommer jorden, samhället och landet att bli bra. Islah, det kommer att korrigeras. Och istiqama til umur, och saker och ting kommer då att gå den rätta vägen. Men att synda och att stjäla och andra synder leder till fasad, leder till yani fördärv på jorden. Och vart nämns det här i surat Yusuf? Är någon som minns? Ja. Vi nämnde det faktiskt. Att det är fasad att synda och att stjäla. Ja. Tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard wa ma kunna sariqin. Då Josefs bröder blev anklagade för stöld, då så sa de till Josef: vid Allah, ni vet att vi inte har kommit för att göra fördärv på jorden. Vi har inte stulit. Yani, de visste att stjäla, sariqa, är någonting som är fördärv på jorden. Det hade de lärt sig av sin far Jakob och farfar Ibrahim. De visste det här. Att synder är fasad på jorden. Och speciellt att stjäla. Och så säger han, Sheikh Sa'di: och hur många verser finns det inte i Koranen som nämner att synder och att gå emot profeterna är fasadun lil ard, är någonting som förstör och skapar fördärv på jorden. Och att följa rusul, följa sändebuden alaihimus salam, huwa islahul mutlaq, det är det som kommer att korrigera jorden perfekt. Salahuddin wa dunya, både i världsliga och religiösa angelägenheter. Och det här är också någonting som Ibn al-Qayyim talar om i hans bok Ad-Dawa ad-Dawa, Sjukdomen och botemedlet, där han talar om syndernas onda konsekvenser. Där nämner han också att synderna skadar inte bara individen utan skadar också hela samhället. Och det här kan man se. De samhällen som gick under, på grund av vad gick de under? På grund av synder, att de inte följde profeten. Och de samhällen som blomstrade och gick bra för, det var på grund av att de följde profeten alaihi wasallam. Och samma sak med våran umma, Muhammeds umma alaihi wasallam. När vi syndar, vad händer då? Vi går under. Ja? Som det nämndes i hadithen om domedagen. Och Aisha, hon sa, yani, nuhliku wa fina salihun. Kommer vi gå under när det finns fromma människor bland oss? Vad sa profeten sallallahu alaihi wasallam? Naam. Idha kathura al-khabath. Om det blir mycket synder, mycket ondska, så blir det al-halak al-am. Allah straffar alla. Eller de dör. Och sen kommer de att återuppstå på domedagen och dömas för det de var på. Så ondska, och det här vi kan se idag, muslimernas tillstånd, är på grund av våra synder. Mycket viktigt att känna till detta. Och med asabakum i musiba febimer kesabet aidikum. Att det som drabbar er av motgångar är på grund av det som ni själva har gjort. Och det finns många, många sådana här verser i Koranen som Sheikhen nämner. Ja. Han nämner också en annan fin lärdom här. Och det är att det är din al-mustaqim. Den raka religionen, den rätta religionen, den upprätta religionen är den som alla sändebud och deras följeslagare har följt. Och det är att dyrka Allah wahdahu la sharika lah och att inte sätta någonting på hans sida. In al-hukmu illa lillah amara an la ta'budu illa iyyah dhalika dinul qayyim. Bestämmandet är bara till Allah. Han har beordrat att ingen ska dyrkas förutom honom. Detta är den raka eller den rätta religionen. Fahuwa dinul mustaqim. Yani tawhid är den raka religionen. Al-muqim lil-aqaid. Den som har den korrekta tron. Wal-akhlaqi wal-amal. Och de rätta, upprätta karaktärerna och goda gärningar. Alladhi la tastaqimu al-umur ad-din wad-dunya illa bihi. Yani folks angelägenheter i religionen och dunya kommer inte bli bra tills det att de följer den här religionen. Det finns ingen annan rak och rätt religion förutom islam. Och det finns inget annat system som kan korrigera människornas tillstånd på jorden förutom islam. Ad-dunya wad-din. En annan lärdom från den här suran är wujub al-i'tiraf bi ni'amillahi ad-diniyya wa dunyawiyya. Att det är wajib att erkänna Allahs gåvor, Allahs välsignelser som han har gett oss i religionen och i dunya. Så som Yusuf a.s. han sa, dhalika min fadlillahi alayna. Innan han nämnde tawhid, att han följde vägen av Ibrahim a.s. att han inte gjorde shirk. Så sa han att det här är Allahs ni'ma till oss. Innan han tackade Allah Azza wa Jalla för den här stora gåvan som han hade fått. Så en människa ska alltid erkänna de gåvor hon har fått. Han säger det kan vara al-afia wa rizq wa tawabi'u dhalik. Eller de saker som följer på. Och ni'mat al-islam wal-iman och lydnad och det som följer efter. Fa'al al-abd en ya'tarifu biha biqalbihi wa yatahaddath biha wa yasta'inu biha ala ta'atil mun'im. Och det här är en viktig sak. Hur ska man tacka Allah i de gåvor man har fått i dunya och i religionen? Man ska tacka Allah med att vara tacksam i hjärtat. Och det här har också Ibn al-Qayyim och många ulema talat om. En shukr, hur man ska vara tacksam till Allah. Tacksamhet i hjärtat. Så som profeten Ali brukade säga. Allahumma inni as'aluka qalban shakira. Han bad Allah med ett tacksamt hjärta. Man ska också vara tacksam och uttrycka sin tacksamhet. Säg alhamdulillah och shukrulillah och påminna folk om de gåvor som de har fått. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Berätta om Allahs ni'ma. Tala, påminn folk om Allahs ni'ma. Folk, de är glömska och de flesta människor är otacksamma. Och sist, använd Allahs ni'ma, Allahs gåvor till att lyda honom. För det är inte tacksamhet att Allah ger dig alla dessa gåvor. Och du säger alhamdulillah och sen använder du gåvorna i att synda. Allah ger dig pengar och du använder dem till att köpa haram. Det här är inte tacksamhet. Utan tacksamhet är att du använder dem på bästa sätt. Ja. En annan lärdom från den här suran är att al-ihsan fi ibadatillahi wal-ihsan ila al-ibad sababun yunalu bihi al-ilm wa tunalu bihi khayr ad-dunya wal-akhirah. Att med al-ihsan, med fromhet, med uppriktighet i sin dyrka till Allah subhanahu wa ta'ala och godhet mot människor så kommer man att få kunskap och man kommer få belöning i detta liv och i nästa liv. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala om Yusuf? وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ. Att när Yusuf blev äldre, han blev mogen, så gav vi honom hukmen, yani domen, att kunna bestämma, döma, wa ilmen, och kunskap. Och på så vis belönar vi al-muhsinin. Yani Allah belönar alla muhsinin med ilm, med kunskap och hukm. Och Allah säger också i samma sura, nusibu bi rahmatina man nasha, wa la nudhi'u ajra al-muhsinin, wa la ajru al-akhira. Att vi kommer att belöna med våran rahma de vi vill. Och vi kommer inte försumma belöningen av al-muhsinin. Och belöningen i nästa liv är bättre för dem som hade iman och taqwa. فجعل الله الإحسان سببا لنيل هذه المراتب العالية. Så Allah gjorde al-ihsan, orsaken till att få al-hukum wal-ilm och belöningen i nästa liv och Allahs rahma. Mashallah. Så al-ihsan, vad är al-ihsan i dyrkan? Al-ihsan i dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala är att dyrka Allah på bästa sätt, som att du såg Allah. Eller som att du vet att Allah azza wa jall ser dig. Du dyrkar Allah på bästa sätt. Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay. Och al-ihsan mot människor är att du behandlar dem på bästa sätt, så som religionen har påbjudit. Att du bemöter folk med det som du vill att de ska bemöta dig med. Och vad leder det här till? Den här otroliga belöningen av Allah subhanahu wa ta'ala. En annan lärdom från den här suran är att man kollar på det är svårt att översätta, men när man kollar på saker och tings goda slut, så underlättar det för dig de problem och svårigheter och motgångar du har på vägen dit. Han säger här, när man tänker på de goda belöningarna och slutet som finns för de här goda gärningarna i detta liv och i nästa liv, så är det någonting som underlättar för dig och ger dig hopp och tröst i de motgångar du får utstå. Och vad är beviset på det här i surat Yusuf? Det är när Yusuf a.s. kastades i brunnen. Då uppenbarade Allah för honom وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Du kommer att berätta detta för dem när de inte vet. Eller när de inte vet att det är du som är Yusuf. Det goda slutet kommer vara till dig. Vi kommer att ära dig. Så Yusuf visste redan då när han var i brunnen att Allah azza wa jall skulle ge honom det goda slutet. Så han hade sabr alla de här åren. I typ 40 år hade han sabr. Och de nämnde också här i Sa'di att Yusuf a.s. visste vart Jakob var. Men han reste inte till honom. För Allah hade beordrat att han ska vänta tills den här dagen kommer. De ska genomgå alla de här sakerna. Så subhanallah, vilket tålamod Yusuf hade också. Vilket tålamod Jakob hade. Men det här är också en viktig punkt, mashallah. Att man ska tänka på det goda slutet. وَالْعَاقِبَةُ لِلْتَقْوَى لِلْمُتَّقِينَ. Det goda slutet är för de gudsfruktiga. När du i det här livet bemöter motgångar och svårigheter och problem, tänk på Allahs belöning i nästa liv. Tänk på hur det gick för de som följde profeterna. De fick ett lyckligt slut. Tänk på hur det gick på de som gick emot profeterna. De gick åt skogen. Och de fick helvetet i nästa liv. Så att det här är en tröst som man ska trösta sig själv med. Och man ska finna styrka i att alltid försöka minnas det goda slutet. Att det är för dem troende. Hur går det för dem som gör narr åt de troende? Det kommer gå dåligt åt dem. Hur går det för dem som lyder Allah azza wa jalla? Det kommer gå bra för dem. Som man har sabr. När man är främmande, man håller fast vid sanningen. Man blir utskrattad, man blir kallad för konstiga saker. Du har ett sabr, inshallah. Och du vet att det här är al-haq. Och du bryr dig inte om vad folk säger. Och folket som följer sanningen får sin belöning i nästa liv. En annan fayda som man aldrig har tänkt på. Han säger, Sheikh Sa'di, kanske någon ställer frågan, hur kommer det sig att Jakob inte hittade Josef under alla dessa år? Ja? Trots att han var så nära. Från Palestina till Egypten, det är väldigt nära. Och han letade, kan vi säga, 40 år. Han hittade inte Yusuf. Hur kan det komma sig? Ja. Trots att han var så, kan man säga, ihärdig i att hitta Yusuf a.s. Han säger, Laysa dhalika bigharib ala qudratillahi. Det här är inte något som är konstigt vad gäller Allahs makt. Allahs makt att göra saker och ting. Även فَإِنَّ الْأَسْبَابُ وَإِنْ قُوِيَتْ جِدًّا لَا خُرُوجَ لَهَا أَنْ قَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ. Hur starka orsakerna än är, så är det, kan de aldrig undgå Allahs öde. Ibland har man alla, vad kan man säga, potentiella möjligheter för att göra en sak. Förstår ni? Du har alla möjligheter för att göra någonting, men om det inte är skrivet kommer det inte ske. Så är det. Och sen totala motsatsen också. Hur många saker är potentialen är så låg, men
Allah Azza wa Jal gör det möjligt för att det är skrivet. Så han nämner här en liknelse. Han säger till exempel Bani Israel. De blev straffade med etia. Att de blev typ fördrivna som straff i öknen i 40 år. Okej? Okay? Och han säger att den här platsen de gick på, den var inte stor. De gick igen i mellanstäder. Alltså de gick inte ens in i städerna. De hittade inte någon stad eller någon by i 40 år. Och inte heller någon människa som kunde visa dem vägen. De gick bara runt och runt och runt och runt vilse. Trots att det inte var en stor plats att gå vilse på. Allah hade bestämt så. I 40 år. Ingen hittade någonstans. Ett straff från Allah subhanahu wa ta'ala. Och han nämner också berättelsen om pojkarna i grottan. De var i grottan i 309 år. Och grottan var nära till staden. En stor stad. Och trots detta så var det ingen som hittade pojkarna under den här långa perioden. Så alla dessa saker tyder på Allah Azza wa Jals stora kudra. Och hans geni bestämmande. Ja. Och det här är också en annan fejda. Som folk frågar om idag. De frågar om Ya'juj wa Ma'juj. De säger, hur kommer det sig att man inte har hittat dem? Eller Dajjal finns på en ö. Vadå, har vi inte rest på alla öar på jorden? Hur kan Ya'juj wa Ma'juj finnas instängda mellan två berg och ingen människa har hittat dem? Samma orsak. Allah kan föra folk bort därifrån. De kan vara på en plats som ingen människa har varit på. Eller ingen människa kan komma till. Så är det bara. Spelar ingen roll. En plats som folk inte ens kanske ser på kartan. Allah kan göra vad han vill. Det är viktigt att vi muslimer känner till detta. En annan viktig lärdom är, han säger, en princip som finns genomsyrad i hela Koranen. Och det är att ingen kommer att straffas för någon annans synd. Och vad är beviset på det här? Det var när de anklagade Benjamin för stöld. Då så sa bröderna, ta oss istället. Eller hur? Ta oss istället, låt Benjamin gå. Vad sa de? Yusufs män. Ma'ad Allah. An na'khuda illa man wajadna mata'ana indahu. Inna idhan la zalimun. Yani, må Allah skydda oss från att straffa någon annan än den som vi fann varorna hos. Om vi gör det, då skulle vi vara orättvisa. Zalimun. Så han säger här att ingen människa straffas för någon annans synd. Och han nämner här en jätteviktig fajda. وَيُؤْخَدْ مِنْهُ مَسْأَلَةٌ دَقِيقًا. Ni vill lära oss en väldigt viktig sak här. وَهُوَ أَنَّ الْإِحْسَانِ إِنَّمَا يَكُونُ إِحْسَانًا إِذَا لَمْ يَتَضَمَّنْ فِعْلٌ مُحَرَّمْ أَوْ تَرْكٌ وَاجِبٌ. Yani, en sak kallas bara för ihsan om den är fri från allt som är haram och att man inte lämnat någonting som är wajib. För de bad Josef att vara god. De sa till Josef, du är muhsin. Ta någon av oss istället. Lämna den här brodern som anklagar för stöld och ta någon av oss istället. Du är muhsin. Ja. Så han säger, fal ihsan idha tadammana tarkul adl kana dhulman. Om man lämnar rättvisa, då är det inte ihsan, utan då är det zulm, då är det orättvisa. ولهذا كان تخصيص بعض الاولاد على بعض وبعض ازواج على بعض وان كان احسانا الى المخصص والمفضل لا يجوز لانه ترك للعدل وكذلك ما اشبه ذلك والله اعلم. Så därför är det inte ihsan, en godhet, att till exempel särskilja vissa barn. Du har fem barn, men du behandlar ett barn speciellt och du ger det här barnet extra saker. Det är egentligen ihsan mot det här barnet, eller hur? Det är ihsan för honom, han får pengar, du är snäll mot honom. Men i helheten är det inte ihsan, det är zulm. Eller om du har flera fruar, står det också. Så du behandlar en bättre än de andra. Ge henne mer än de andra. Det är ihsan mot henne, men i helheten är det inte ihsan. Så det är en jätteviktig sak. Folk säger ibland, men var schysst, var snäll. Typ, var muhsin. Men du är inte muhsin om du är orättvis, förstår ni? Utan ihsan är att implementera Allahs lag och att inte avvika från Allahs lag. Det här är ihsan. Så man känner en mycket viktig lärdom här. Ja. Och så nämner han avslutningsvis en sista fajda vi kan ta här. Han säger att när Allah subhanahu wa ta'ala nämner den här mycket yani, speciella berättelsen med dess detaljer, så säger han i slutet: ma kana hadithan yuftara. Det är inte en påhittad berättelse. Walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi, utan det är en bekräftelse till det som finns hos folket, yani tidigare skrifter. Wa tafsila kulli shay, och den klargör allting. Wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun, och den är en vägledning och en barmhärtighet för ett folk som är troende. Så Sa'di säger att Allah Azza wa Jal negerar lugn från denna bok. Och han negerar också att den här boken skulle innehålla något som helst misstag ur alla aspekter. Och han beskrev den här boken med 3 stycken beskrivningar. Och de alla är stora bevis på att den här boken är från Allah subhanahu wa ta'ala, och att den är sanningen som det inte råder något tvivel om. Den första egenskapen, annahu tasdiq alladhi bayna yaday, yani det är en bok som är uppenbarad från himlen, och det är min as-sama wa min kalam ar-rusul al-ma'sumin alladhi awha Allahu ilayhim, och det är från sändebudets tal som Allah azza wa jalla har uppenbarat för dem. Ja. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger: bal ja'a bil haqq wa saddaqa al mursalin, att de har kommit med sanningen och sändebuden talar sanning. Så den här Koranen som Muhammed sallallahu alaihi wasallam har fått har kommit med sanningen. Och den är också sanningsenlig i det som den berättar från Allah subhanahu wa ta'ala. Som den berättar om änglarna, om nästa liv och om allting som är fördolt, vare sig det är något som har varit eller något som kommer att ske. Och den är också rättvis i dess domar. فَلَا يَأْمُرْ إِلَّا بِخَيْرِ, den beordrar bara med gott. وَلَا يَنْهَا إِلَّا عَنِ الشَّرْ, och den förbjuder bara från ont. Ja. Så Allah Azza wa Jal säger också: وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكْ صِدْقًا وَعَدْلًا, att din herres ord har fullbordats med sanning och rättvisa. Så dessa ord är sanna och rättvisa. صِدْقًا فِي أَخْبَارِهَا عَدْلًا فِي أَحْكَامِهَا وَأَوَامِرِهَا وَنَوَاهِيهَا. Så den är uppriktig i det som den, sanningsenlig i det som den berättar, och den är rättvis i dess yani lagar, i det som den påbjuder och det som den förbjuder. Och också den är yani musaddiq, yani den bekräftar det som alla sändebud har fått. Och den nämner också det som alla profeter överensstämde i. Och vad är det för någonting? En tawhid. Grunden till det som alla profeter kom med bekräftas av den här boken Al-Quran Al-Karim. Ja. Och också att alla profeter som har kommit har berättat att profeten Muhammed ska komma sallallahu alaihi wasallam. Så det här är också en del av den här bekräftelsen. Den andra egenskapen av Koranen, annahu tafsilun li kulli shay, att den klargör och tydliggör allting. Wa hadha shamilun li jami' ma yahtajuhu al-khalq fi aqaidihim wa akhlaqihim wa a'malihim al-zahira wal batina wa fi dinihim wa dunyahum. Mashallah. Den klargör allting i detalj som människan behöver veta. I deras tro, i deras beteende, akhlaq, i deras gärningar, yttre och inre, och i deras religion och i deras dunja. Den Koranen är tafsil, den har kommit med bestämmelser i allting som människan behöver. فَقَدْ شَرَحَ اللَّهُ بِهِ وَفَصَّلَ التَّوْحِيد. Allah har klargjort ett tawhid i denna bok. وَالرِّسَالَ وَالْجَزَى, profetskapet och belöningen i nästa liv. Och alla aqaid, yani وجميع الأقائد الصادقة الصحيحة شرحا تفصيليا عظيما لا يساويه في ذلك أي كتاب كان. يعني och den har också klargjort allt som människan behöver känna till i sin akida i detalj. finns ingen annan bok som kan jämställas med Koranen. وَفَصَّلَ فِيهِ الْحَثُّ عَلَى حَقَائِقَ الْإِيمَانِ. Och Koranen har också tydliggjort att man uppmuntrar till att fullborda sin iman. وَعَلَى تَخَلُّقِ بِالْأَخْلَاقِ الْجَمِيلَةِ. Och att man ska bete sig med god karaktär och att hålla sig borta från dålig karaktär. وَبَيَّنَ الْتَرِيقِ وَالْأَسْبَابِ الَّتِي يَحْسُلُ يَحْسُلُ حُسْنِهَا وَالَّتِي يُدْفَعْ بِهَا سَيِّهَا. Och Koranen har också klargjort vad som leder till god karaktär och vad som skyddar människan från dålig karaktär. På samma sätt som Allah Azza wa Jalla också har klargjort våra sharia, den yttre, de yttre gärningarna som är goda vad gäller halal och haram och al-khayr och al-shar. Och den har också klargjort al-maqasid wal-ghayat al-nafi'a, de goda målen som människan ska sträva efter, ad-diniya wa dunyawiya, i detta liv och i nästa liv. Och har också klargjort vägen som leder till allt detta. Och den har också klargjort alla logiska argument. Och de argumenten som man kan bevittna. Människan behöver bevis, argument, logiska saker. Allt det här finns också klargjort i Koranen. Och den tredje och sista beskrivningen på Koranen är att den här boken är huden wa rahma. Den är en vägledning och en barmhärtighet för ett folk som är troende. Genom Allah Azza wa Jal vägleder med den här boken den han vill till men ittaba'a ridwanahu subul salam. Allah vägleder med denna bok de som försöker uppnå Allahs välbehag till fredens väg, till paradisets väg. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Den här boken leder till det som är korrekt, det som är bäst, det som är starkast. Ay li kulli halatin. Till allting gott som leder till den raka vägen, al-mustaqim. Den vägleder till de bästa av gärningar, den bästa av karaktär. Den vägleder till det bästa som finns i den här religionen, i dunya. Det som leder till människans lycka. Ja. Och vad är skillnaden på al-huda wa rahma? En fråga här. Allah nämner att den här boken är en vägledning och en rahma. Han säger att vägledningen al-huda huwa al-wasa'il wa turuq al-mawsula ila khayrat ad-dunya wal-akhirah. Att vägledningen är vägen som leder dig till det bästa i detta liv och i nästa liv. Och rahma, det är den belöningen som du får när du går den här vägen i detta liv och i nästa liv. Mashallah. Fas-sa'adatu ad-dunya wal-akhirah mutawaqqifatun ala ittiba'i hadha al-Qur'an ilmen wa amala. Så lyckan i detta liv och i nästa liv kan inte uppnås förutom om man följer den här boken med, alltså kunskapsmässigt och i sitt agerande. Och Allah Azza wa Jal nämner att den här boken är vägledning och rahma till de troende. Varför bara de troende? För de troende är de enda som tar nytta av den här boken och följer dess vägledning och får Allah Azza wa Jals rahma. فَهَذَا الْقُرْآنِ بَصَائِرٌ لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ. Den här boken upplyser för alla människor. بَصَّرَهُمْ جَمِيعْ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ. Upplyser folket i allting som de behöver. Så ingenting gott finns förutom att den här boken har väglett människan till det här goda. Och ingenting ont finns förutom att den här boken har varnat människorna från detta goda. Så med den här boken har beviset etablerats på allihopa. Men den är en vägledning och en rahma för folket som är troende. Och där slutar sheikhen. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain.